Yes. Jag heter Jonathan, som Birgitta sa. Och jag tycker det var så härligt det som hon börjar med här med att prata om den kollektiva omvändelsen och att vi får gemensamt vända oss tillbaka till Gud. Att vi får bekänna våra synder tillsammans, att det är både vår individuella position men vår gemensamma position också. Att vi får ställa oss tillsammans och sjunga rena mig med elden från din ande och så vidare. Och ta det steget tillsammans för alla de här olika sakerna som det får innebära för oss. Och jag har burit med mig lite i veckan, vad innebär omvändelse för oss? Vad innebär begreppet omvändelse? På engelska så heter det repent. Och när man kollar på det ordet så och delar upp det så är första delen är re, tillbaka till. Och pent handlar om en högre position. Det är därifrån ordet penthouse kommer. Alltså en toppvåning. Och man tänker så blir det tillbaka till den högre positionen, till den positionen där Gud vill ha oss. Och när vi får omvända oss så får vi vända tillbaka till ansikte mot ansikte med Gud. Tillbaka till positionen som han vill ha oss, till där som är Guds barn i hans ljus. Bort ifrån bortvändheten in i hans närvaro igen. Så det är härligt att vi har fått göra det tillsammans, att vi har fått ta steg som en enhet in emot honom, in emot hans ljus. Och att vi får börja där. Så vi ber. Tack Herre, tack för att du är så god. Tack för att du är nådefull. Du kallar oss till omvändelse. Du lyser med ditt ljus över oss Herre, och vi får komma tillbaka till ditt ansiktes ljus igen Herre. Och vi får tillsammans möta dig. Så vi ber Herre att du får lysa här idag. Vi ber om din närvaro, vi ber om din ande till oss allihopa. Att du får leda Herre, du får röra vid våra hjärtan. Jag ber att dina ord får talas. Kom och välsigna den här stunden Herre. För att vi får stå i linje med hela gudstjänsten, hela veckan. Hela det skeendet som du vill göra här i Östersund Herre. Och i Sverige. Tack för att vi är en del av någonting större och inte bara oss själva här. Amen. Idag är temat Jesus är full av vishet. Och jag ska börja med att läsa från första Korintierbrevet kapitel 1 och börja med i vers 18. Tappa lite lappar här. Och läser från vers 18 genom vers 30. Så det blir lite stycke där, men och står det så här. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till en dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Den här helgen har för min del varit en ganska känslomässig helg. Och det är så, jag är fotbollsintresserad och jag är Arsenal-supporter. Och i fredags så kom ett besked där Arsenals manager Arsène Wenger, han kom med beskedet att han ska sluta efter säsongen som manager där, efter 22 år på posten. Och det är ett sånt här besked som är svårt att ta in. Det är både efterlängtat, för det har behövts en förändring där. De har gått ner lite grann, men det är också en sån här att, ja, jag har följt Arsenal väldigt, väldigt länge. Sedan 99 har jag stått med klubben, och jag har aldrig känt Arsenal utan den här mannen vid rodret. Så det går in i en oviss framtid. Men det är ändå på något sätt, okej, det här behövdes just nu. Det har varit väldigt känslomässigt för mig. Och när jag i fredags läste om att oj, det här har hänt, då tog jag genast upp telefonen och ringde till min fru Maja för att få lite känslomässigt stöd där. Och hon reagerade inte så mycket. Hon var med såhär, jaha, jag tränar, vad vill du? Så det blev inte så långt samtal. Så jag fick ringa till min pappa istället, som är Arsenal-supporter, och prata lite med honom och tömma mitt hjärta lite. Och sen prata lite med mina bröder och så här, man kan hitta en enighet. Och sen träffade jag Olof lite grann också. Men det är något som jag har fått bära med mig genom helgen. Och i Arsenal, så, alltså som Arsenal, så bygger man upp en viss kultur bland fansen. Och särskilt när det är någon som har burit det här så länge, så skapas det någonting. Och man känner Arsenal på ett visst sätt. Och nu kanske vi går in i någon typ av kulturskifte, där klubben inte kommer att bli något helt annat, men man kan gå i någon ny riktning. Och det skapar en ovisshet i mig och en osäkerhet. Men samtidigt så blir det en spänning, för att vad kan det här innebära? Och där blir det ju så här att ja, då får vi stå tillsammans, vi som är inom den här kulturen liksom. Och sen får man bjuda in andra och få input i det här, men vi står ändå enade i att vi vill det bästa för klubben. Vi vill se framgång, vi vill se att de vinner nya titlar som vi inte var på väg att göra under den här managern nu då. Och vi vill nå ny framgång, nya höjder. Och där, tror jag att det här var ett riktigt val att göra då. Även om jag älskar den här mannen för allt som han har gjort för klubben. Så, och nu, alltså, det här är bara något som jag har fått bära med mig under helgen. Vi ska inte älta massa tid i det. Kanske redan lite för lång tid. Men ja, det är i alla fall, vi ser i det här att det ja, Arsenal, det ligger något särskilt där. Men det, Guds rike bär på någonting fantastiskt också. Mycket, mycket mer fantastiskt än Arsenal. Det, ja. Yes. Den här texten som vi har läst, så talar i vers 21 här, så står det om att världen, när världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunna frälsa dem som tror. Och det är Gud, han har skapat världen, han har lagt ner någonting i skapelsen där han vill uppenbara sig själv, och han har gett vittnesbörd genom hela historien om sig själv. Men ja, där, ja. Den är tejpad. Men är det bättre? Ja. Okej. Är det någon annan mick som ska stå på något annat ställe? Nej. Okej. Ja. Nej, men alltså Gud, han har velat, han har uppenbarat sig själv, men med den här världens uppenbarelse så har vi inte lärt känna Gud på det sättet. Vi har inte sett Gud för vem han är, för vad han har gjort. Så Gud, han har beslutat för att möta det med någonting annat. Och så han har sänt sin son till världen. Han har kommit med evangeliet genom Jesus. Och han, här talar Paulus om korset som en dårskap för de förlorade, men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft. Och vi ska fokusera lite på den här balansen mellan vad är kraften, vad är visheten i evangeliet, och vad är balansen mellan världens vishet och Guds vishet, och hur ser vi skillnaden på det här? För jag uppfattar som att Jesus, han lever ett liv där han utmanar oss i att lita på Gud, i att följa Gud i allting. Och Jesus, han lever på det sättet att han bryr sig inte om vad omständigheterna säger, vad människor runt omkring tycker och tänker om honom. Utan det han gör, det gör han därför att Gud har visat på det. Gud har lagt ut det här för honom. Han har banat vägen för det. Han kanske inte alls vet vad som kommer hända där. Men det är det som är det visa beslutet för honom. Därför att Gud har sagt det. Men för världen kan det se ut som någonting helt orimligt. Och i korsets dårskap så ser vi det här att Jesus, han lägger ner sitt liv för oss. Och han lägger allting och kallar oss att göra samma sak. Vi kallas att gå in och följa Jesus. Och så säger han så här i Markus 8:34. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Och en sån här grej tänker jag att, alltså, det står flera gånger i Bibeln liknande grejer, att vi ska förneka oss själva, vi ska ta upp vårt kors, det kommer komma motsättningar. Alltså såna här grejer, det talar Jesus om, det talar Paulus om, det kommer upp om och om igen. Och det är inte så att okej, men kommer du till Jesus då blir det en blomstrande lätt väg som du ska vandra på. Utan det är, han säger att det kommer komma svårigheter, det kommer komma motsättningar. Han säger att du kommer bli hatad för mitt namns skull. Och sen kommer det se olika ut för oss allihopa. Vi kommer möta förföljelse på olika sätt. Och vi lever i ett land där förföljelse ser helt annorlunda ut än andra delar av världen. Och vi kanske inte ens alltid vet. Det kan vara så under ytan så vi inte riktigt förstår vad det innebär. Men vi har en kallelse att stå upp för evangeliet. Och där kommer vi möta motsättningar på det sättet. Men världen förstår inte varför man skulle vilja göra det. Varför man skulle vilja förneka sig själv och ta upp sitt kors och lägga ner allting för Jesus. Jag tror att våran kultur, där blir det svårare med, ja, men varför skulle jag vilja prioritera Jesu vilja över min egen vilja? Om han säger till mig, lämna det här som går så bra och gör detta istället. Eller ja, gå den här vägen eller flytta till den här platsen. Och det kanske inte är min högsta vilja just nu. Jag kanske inte förstår beslutet. Men Gud vet vad som är bäst för mig. Han vet vad som är bäst för världen. Han vet vad som är rätt. Och där handlar det om att lita på honom. Och det här blir en dårskap för världen. Att lita blint på Gud och prioritera att hans rike får spridas över min egen karriär, över min egen framgång, över mitt eget liv. Men det är vad Gud kallar oss in till, och vi får evigt liv med honom, vi får en relation med honom, vi får leva fyllda av frid och glädje för att han har gett oss allt. Vi får en ro där. Och det är ju vishet när vi får den uppenbarelsen av Gud att han har gett oss allt det här. Men utan uppenbarelsen från Gud, utan att vi får en helig ande som kan visa oss på att det här är ju sanningen, då är det en dårskap. Varför skulle man vilja ta sådana steg? Jag tänker bara ett exempel som för mig och Maja, vi har nyligen gift oss och har levt ett år nästan innan detta, när Maja, hon var i USA på en bibelskola. Från när hon kom hem så handlar det om de här besluten som, ska man bo tillsammans eller ska man inte bo tillsammans? Och för oss var det en självklarhet, för vi hade med oss det från innan och tänkte så här, nej men det ska vi inte göra, utan vi får skaffa oss varsitt hem och leva utifrån de förutsättningarna. Och det blir dyrare, det blir omständigare och så, men det är vad vi upplever att Bibeln säger och vi tror det är den rätta vägen, vad vi tror är bäst för vår relation. Men det är jättesvårt för en som inte har förståelse för vad vi tror om Bibeln, en som inte känner Jesus eller tror så, att förstå det. För att, ja men varför skulle ni betala två hyror? Varför skulle ni göra det komplicerat för er själva? Sen har vi sett en jättevälsignelse i våra liv utifrån att få göra det på det här sättet. Och jag tror att det är bara en början av vad vi har fått se. Men det innebär inte att det har varit enkelt. Men jag tror att det är sådana här grejer som att vi kommer behöva kliva fram och bara säga, ja, men vi tror att Jesus kallar oss till det här. Och vi gör det för att han är värdig det. Och ibland så förstår vi inte ens varför. Och vi kan inte ens argumentera varför. för att, men bara för att han har sagt det och han är värdig att vi följer honom. Och det är tillräckligt. Ja, och i texten som vi har läst så står det att judarna söker tecken, och grekerna söker vishet. Men predikar vi, ja, nu ska vi se vad det är det står här. Ja, men de söker det, och men för oss får Guds kors vara en kraft. Och det här är ju att Jesus, han gör ju tecken hela tiden. Paulus gör tecken, apostlarna gör tecken. Så tecken är inget fel i sig. Men tecken ska inte vara anledningen till att vi tror. Att vi gör vad Jesus kallar oss att göra. Jag tror verkligen på tecken. Jag tror att under och tecken händer idag. Jag tror att vi får kliva fram och förmedla tecken och under för den här världen. Men det är inte grunden till att vi tror att vi gör vad Jesus kallar oss att göra. Och heller inte vår förståelse, att vi förstår vad Gud har på sitt hjärta nu, utan att han ser hela bilden. Jag behöver inte göra det. Och det är någonting som man får lära oss hela tiden, att gå i tro, att ta ett steg fram, trots att han inte visar upp hela kartan, utan han säger: Det här är steget du får ta, och sen så får vi se vad som händer sen. Men du får lita på mig här. Och Jesus, vi ser alltså i Lukas 2, kapitel 2, vers 52, så står det att Jesus, han växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud. Och ja, Jesus, han fick spendera tid med Gud. Han fick spendera tid i församlingen, synagogan som det var då, i Guds ord, i miljön där. Och fick liksom växa i visheten, i Guds vishet, i förståelsen av här världen, i välbehaget inför Gud. Och om han behövde göra det, så behöver vi också göra det. Så det är inte så att vi har full koll på allt som händer, men vi ser att Jesus, han är vår förebild, och han går före och vi får följa efter honom och växa i tilltro, i vishet, i Guds vishet. Sen nu sätter vi så här linjer så mellan Guds vishet och världens vishet, och det, jag tänker inte så här att allt som kommer från den här världen är dåligt, utan jag tror att det finns jättemycket att hämta, och forskning och allt sånt här, det är gott, och vi han kallades att gå in i det också och bidra där. Sen så är Gud alltid nummer ett, och han talar, det ska vi göra, även om andra så kan säga något annat. Och där har vi Guds ord som vår grund för vad han säger. Men Jesus, han levde ju väldigt utmanande på det här sättet. Han tog steg efter vad sa fadern till honom, hur han gjorde någonting och klev ut i sådana här saker, och ja, människor fattade absolut inte vad han gjorde. Som när han mättade 5000 män, och det här gjorde han vid flera tillfällen, men där att han sa okej, men låt alla slå sig ner här, och lärjungarna förstod inte vad som pågick. Andra förstod inte vad som pågick heller. Men han tog de här bröderna och fiskarna och han tackade Gud och han sa okej, börja dela ut nu. Och det här är ju någonting som får pusha oss att ta steg, att Att våga lita på Gud, att följa vad han säger till oss och göra, för att sen ser vi bröd under ett hända utifrån det. Och Jesus, han går i riktningar som han inte var rekommenderat att göra. Han gick in på hedningarnas område. När människor samlas runt omkring honom i stora skalor så går han till ett nytt område. Inte det sättet som man borde göra om man ska liksom sprida Guds rike, bli populär på det sättet. Utan han, okej, men nu är det mycket folk här, då drar jag mig undan med mina lärjungar och tar lite tid här. Sen kan vi lära jättemycket av det, att man behöver båda delarna av det publika och det privata och återhämtningen. Men, och han vände sig och sa att nu går vi mot Jerusalem. Och alla sa, nej, men de vill döda dig nu. Det går inte åt det hållet. Men Jesus, han vände blicken och han började tala om det här. Och han sa att det är hit vi är på väg. Men fortfarande så sa de närmsta till honom att varför ska vi gå hit? Och den här visheten som Gud ger oss, att vi får gå på det som han säger. Men Jesus, han tvättar lärjungarnas fötter och så kommer han till Petrus. Och i Johannes kapitel 13 där så säger Petrus så här att aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Och så säger Jesus att det som jag gör nu, det förstår inte du just nu, men du kommer att förstå det senare. Och så Jesus, han gör någonting, han går ner på knä, han tar tjänarens roll, och det här är ju slavgörat. Det är alltså lägsta av det lägsta som vi har hört många gånger. Men han säger det att jag måste tvätta era fötter och ni måste förstå att det här får en längre effekt. Och jag sätter ett exempel för er. Men Petrus, du förstår inte detta nu. Du kommer förstå det. Och Petrus, han ser verkligen inte i det ögonblicket. Sen så säger han, tvätta då hela mig. Och det gör inte Jesus det heller, utan han gör det som är exemplet för vad han ska göra. Men vi vill så gärna göra det i vår egen kraft, på vårt eget sätt. Och vi har så svårt att släppa kontrollen till Gud. Vi har så mycket av våra erfarenheter med oss och det är jättebra. Vi har fått mycket kunskap och det är jättebra och Gud använder det. Det är inte det jag säger. Men när vi lever i vår relation med Gud, när vi lever tillsammans, det kollektiva, och söker Gud för vad hans vilja är, då tror jag att vi får se mer av det här, att han säger, här, det här ska ni göra nu. Och då behöver vi också kunna ta steget i tro att okej, men även om vi inte vet konsekvenserna av det, så kliver vi i det. Och i Efesiebrevet kapitel 6 så talar Paulus om den andliga vapenrustningen. Och i vers 13 så säger han så här. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Och här så säger han att vi ska stå fasta. Vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning och vi ska söka Gud så att vi kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni fullgjort allt. Och i kapitel 14 står alltså fasta. Och sen kommer han in i vad han säger om den andliga vapenrustningen. Och jag tror att det här är en Guds utmaning till oss, att stå fasta. Vi lever i en tid där allt liksom ifrågasätts. Oavsett lite vem vi är och vilken position vi har, så diskuteras det och ifrågasätts. Och Guds ord är klippan på något sätt. Jesus är klippan och det här är hans ord. Vi får lita på det. Och han säger till oss att stå fasta. Och här kommer vi tillbaka till vad vi har pratat om nu då med Guds vishet. Att sök, vad vi gör först när vi har massa olika situationer som jäckar oss. Och vi lever, alltså utbrändhet är någonting som präglar oss jättemycket idag. Massa får det och vi kan få symptom av det. Vi kan känna oss slitna. Jag kan känna mig sliten titt som tätt. Jag har inte blivit utbränd och det är jag fantastiskt tacksam för. Men jag tror att situationer som uppstår, Gud han har gett oss gåvan att lita på honom i dem. Att kunna, här är en situation och jag får söka honom för det. Jag får söka hans vishet för vad som behövs göras i den. Vad som behövs. Alltså vi tar de steg både i handling, i bön och i tro för den här situationen specifikt. Men när jag har gjort det som Gud har sagt till mig att göra, då får jag stå där sen och lita på att Gud, han är en mäktig Gud, han är min kung och han verkar nu i den här situationen. Och jag ska inte göra mer än det som Gud har sagt till mig att göra. För att då blir jag herre över situationen. Jag får lita på att Jesus är den som fullbordar. Sen kan han säga mer till mig. Men jag får lita på det sista som Gud har sagt till mig att göra. Sen kan vi hamna i andra diket av att vi blir lata. Eller inte lata, men att vi bara säger att Gud ska lösa allt. Och vi söker inte honom efter hans vishet. Och vi tar inte de steg som vi ska ta. Men jag tror att hitta den smala vägen, söka Gud, ta de stegen. Sen behöver vi kunna lita på att Gud, han verkar. Han gör det för oss, var och en. Han gör det för oss gemensamt. Jag tror att vi behöver kunna ha den ställningen som kyrka. Jag tror vi behöver kunna ha det som stad. För vår stad. För vårt land. Att så här, Gud är mäktig. Han är herre. Han sitter på tronen. Han har vunnit allt. Och vi kan lita på det. Och det, Han är större än våra omständigheter. Och frågan är om, klarar jag av att lita på det? Klarar jag av att släppa situationen då till Gud? Och låta honom verka utan att jag ska in och pilla i allting. Och för då kan jag ha en vila i situationen. Jag kan ha en vila i mina olika situationer. Och det här är någonting som vi får växa i. Det är inte någonting som bara händer så här. Att jag får en full förtröstan på Gud i alla mina situationer. Men vi får gemensamt uppmuntra varandra. Och vi får växa i tilltro till Gud. Vi får få en sån förtröstansfull gemenskap. Där vi ser att Gud, han verkar. Vi får dela med oss av hur Gud har verkat när vi har följt honom. Vad han har gjort i våra liv. När vi gör det så växer också våran tilltro. Och jag, till exempel, alltså, jag har fått lära mig det på olika sätt. Och jag har långt kvar att gå i detta. Predika mycket till mig själv i det här. Särskilt som ny på jobbet. Men jag var med för, jag är med och leder ett arbete inom New Wine, en rörelse som, där vi arrangerar konferenser för unga vuxna, åldern 20-35 ungefär. Vi har gjort det i 4 år och första året, då då visste vi inte så mycket om att göra sådana saker. Vi startade upp en nyårskonferens och det kom mycket mer folk än vad vi hade tänkt. Vi trodde vi skulle bli 35. Vi blev 110. Och jag kunde inte släppa att vara involverad i varenda liten grej. Så jag sprang runt där på både innan och på konferensen och skulle vara med och leda möten. Jag skulle vara med och sprang in och kolla hur det gick för dem i köket. Mitt i natten så höll jag på att försöka laga en diskmaskin. Och alltså massa såna här grejer. Och det, alltså, Gud gör ju någonting. Han har nåd för mig där. Och han använder mig. Men jag har ju svårt att hålla fokus på det som jag verkligen ska göra. Det som är min uppgift där. Att vara ansvarig för konferensen, att leda den. Och jag tar ju lite mandatet ifrån de som jag har gett mandat i kök till exempel. Eller i förbön. Eller vad det nu är. Där vi måste kunna lita på att Gud verkar där. Jag behöver inte, det handlar inte om att jag ska sprida Guds rike. Sen får jag såklart koppla med dem. Men Gud är Herre och det är Gud som får sitt verk att gå igenom. Nu har vi gjort det fler gånger och Gud har lärt mig att jag kan ha en annan vila kring det här. Men samtidigt så leder han mig in i nya situationer hela tiden. Där jag blir utmanad i det här. Och där jag kan komma på mig själv att. Där litade inte jag på Gud direkt. Utan där slet jag håret av mig för att klara den här situationen. Och då får jag omvända mig själv. Vända tillbaka till den högre platsen. Till Guds ansikte. Och han får förhoppningsvis påminna mig om det nästa gång jag kommer in i en sån situation. Och vi får göra det tillsammans. Ja. Så Gud han förbereder oss, han lär oss. Och jag tror vi måste sträcka oss mot detta. För att Paulus talar här i Efesierbrevet om att ta på oss hela vapenrustningen. Så att vi kan stå emot på den onda dagen. Så att vi kan släppa saker, vi kan lita på Gud, vi kan ta de här stegen. Och på den onda dagen, den dagen när det verkligen stormar upp ordentligt. Och det kanske vi har varit med om vissa, och andra har varit med om mindre stormar, större stormar. Då kan vi stå där och lita på att Gud är Herre. Jag behöver inte lösa det här själv, utan Gud kriga för mig här. Och det är någonting som jag tror att Gud han vill. Eller jag vet att Gud vill bygga det i oss. Han vill ge oss den för tröstan på honom. Han vill ge oss tron att han är vår mäktige fader. Som går för oss. Han för oss i situationer. Och vi kan stå stabilt och lita på att han gör det. Jag behöver inte springa. Så när vi går in i förbön sen så kan ni gärna få, om ni känner att det här är någonting som ni vill ta steg och som Gud rör vid er. Om ni vill be om uppenbarelse av Guds vishet och förtröstan till vår fader Gud som är med i situationer och är herre över dem. Så kan jag vill jag uppmuntra er att gå till förbön och få en välsignelse i det. Och en ande utgjutelse, i att, att stå fast helt enkelt. Att stå där och lita på att Jesus är Herre. Och hans vishet är långt mycket större än det som är min egen vishet i den här situationen. Oavsett vad jag kanske tycker jag borde göra. Så vi ber. Herre, tack för att du är så trofast och vi får vända om till dig hela tiden. Din nåd är så stor för oss, Herre. Och du lär oss hur du fungerar, vem du är, ditt hjärta. Vi får se det, Herre, vi får se din trofasthet, vi får se din allsmäktighet. Tack för att du leder oss närmare och närmare. Och Herre, jag ber att vi som församling tillsammans får stå upp, stå fast i att lita på dig, Herre. Ena oss, Herre. Vi prisar dig, Jesus. Amen.